Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsras av Lantmännen Maskin. Välkommen till Lantmännen Maskin.
Det här är Lantbrukspodden med mig, Anna Nilsson.
Och mig, Camilla Olsson.
Och det är mjölkkris i världen. Och i det här avsnittet har vi direkt rapporter från Down Under i Oceanien. Och här i Sverige är beteskravet omdiskuterat. Men vill kon verkligen gå ute på bete om hon själv får välja? Det ska vi ta reda på. Sen tar vi upp den senaste tekniken från den stora tyska teknikmässan Eurotier. Och så spanar vi in i skogen där rotröta är ett växande problem. En tickande bomb enligt experter. Och veckans bonde hittar vi i kycklingstallet. Nu kör vi.
Det är mjölkkris i världen och det är regeringskris här hemma. Det är så himla mycket att prata om, Anna.
Ja, jag känner mig helt omtumlad och alldeles tom. Det är ju nyval. Och det har ju inte hänt i Sverige sedan 50-talet. Det är ju verkligen ja, men jag kanske är naiv, men jag känner mig ändå chockad.
Det tror jag att det var många som gjorde. Och jag följde hela budgetdebatten igår i riksdagen. De höll på, jag tror det var i 6 timmar som de höll på och debatterade fram och tillbaka. Och sen till slut så kom ju beslutet efter att regeringen Löfvens budget föll att det blir ett extraval den 22 mars nästa år. Och det här kan ju rita om hela den politiska kartan.
Mm, det är ju nu bara 2 månader då som statsminister Löfven har haft sin regering. Och nu kan det ju bli något helt annat. Och det innebär ganska stora förändringar som kanske då nu trycks på paus eller inte kommer införas alls inom de gröna näringarna.
Mm, jag tänkte att vi skulle dra några av dem. För bland annat så lovades det ju mer pengar till skogen. Anslaget till Naturvårdsverket skulle öka 2015, alltså nästa år, med 640 miljoner. Och året därefter så skulle det öka med 590 miljoner. Och huvuddelen av de här pengarna då skulle gå till ersättning till markägare för naturreservat. Och det skulle också gå pengar till förvaltning och skötsel i redan skyddade skogar. Och också Skogsstyrelsen skulle få sin beskärda del med 100 miljoner mer per år för skydd av värdefulla skogar. Det är en rejäl summa där som vi inte nu vet blir av.
Ja, och när man tittar på lantbruksforskningen så när finansminister Magdalena Andersson presenterade budgeten så skulle SLU få mer pengar, men det vet man inte heller hur det blir med det.
Nej, och 400 miljoner skulle satsas på service på landsbygden, främst då för att stötta bland annat lanthandlare och utveckla dem. Och man skulle ju också utreda skatt på handelsgödsel, och det är ju en riktig snackis.
Och ja, det har väl det som har nästan varit diskuterat mest under den här hösten.
Precis, men den skulle inte införas nästa år utan den skulle utredas och införas då 1 januari 2016. Så nu vet vi inte heller om det, hur det blir. För det är ju så faktiskt att beroende på hur svenska folket väljer den 22 mars så kan vi stå framför en helt annan verklighet inom lantbruk och skog.
Ja, några andra frågetecken är ju då den här vägslitageskatten skulle utredas. Och sen också om det blir en flytt av landsbygdsdepartementet in på näringsdepartementet. Men nu går vi alltså in i en tredje rörelse på mindre än ett år. Det är ju, det går inte att kalla det supervalår längre, utan det är någon sån här trippelvalår.
Det är lite som att supervalåret har gått in på del 2. Det bara fortsätter. Och utvecklingen av det här, det följer man såklart på vår webb, landlantbruk.se. Ja, vi lämnar regeringskrisen och så riktar vi blickarna ut i världen istället. Till en del där en stor del av faktiskt världens mjölkproduktion sker. Både Australien och Nya Zeeland.
Ja, det är mjölkkris i världen. Och mycket beror då på Rysslands importstopp som gör att den europeiska marknaden flödar över av mejeriprodukter. Men även då att det är överproduktion runt om i hela världen. Och mycket beror då också på Oceanien där mjölkproduktionen är stor. Och du, Martin Berg, du är ekonomireporter här på Land Lantbruk. Och du har precis kommit hem från en jobbresa på Nya Zeeland. Hur var det?
Ja, det var jättespännande. och se hur man tror på mjölken på Nya Zeeland, även om man har en liten dipp just nu då. Framförallt på grund av att den kinesiska marknaden har tappat lite. Men man har stor tilltro på den marknaden, och Fonterra planerar att fördubbla sin produktion och försäljning till den kinesiska marknaden då fram till 2020. Och man satsar väldigt mycket nu också på att samarbeta mer nära med kineserna. Till exempel så har man byggt en stor fabrik i Australien tillsammans med ett stort kinesiskt företag där man ska producera mjölkersättningspulver då, som ska skeppas direkt till Kina, och det här är en väldigt stor och växande marknad. Och sen satsar man också mycket på mjölk med lång hållbarhetstid, vilket man ser en marknad som växer mer och mer. För det har ju traditionellt har det varit mjölkpulver då som har varit den stora exportvaran, och det är den stora exportvaran och kommer förbli så en lång tid framöver, men de här nya produkterna växer allt mer.
Och du, när du var i Nya Zeeland så träffade du då bland annat representanter på Fonterra, som ju då är världens största mejeriexportföretag. Ja. Vad sa de om läget just nu?
Ja, just nu är det ju väldigt låga avräkningspriser då till de nyzeeländska bönderna, lägsta på 5 år. Och det beror ju på att produktionen, den globala produktionen då av mjölk och mejeriprodukter har varit stor, och att som sagt var då att den kinesiska efterfrågan som verkligen då lyfte priserna förra året har dippat lite. Men som sagt, man anser att den efterfrågan kommer att komma igång här under 2015. Och man ska börja tuffa på som vanligt. Ja, annars som sagt är man ju väldigt, ser man väldigt positivt på sin produktion och på marknaden då, på sina exportmarknader.
Fonterra erbjuder bland annat då ett fast mjölkpris delvis till mjölkproducenterna. Hur fungerar det?
Ja, det är som i Sverige och i de övriga europeiska länderna så lider ju mjölkproducenterna på Nya Zeeland väldigt mycket av de kraftiga prissvängningarna. Och man är under en längre tid efterlyst då ett slags avtal då med Fonterra där man kan få låsa in sitt mjölkpris på en viss del av produktionen. Och förra året så gjorde Fonterra en pilot med det här. Man erbjöd mjölkbönderna att låsa priset på en viss andel av produktionen. En väldigt låg andel då, givetvis. Men det visade sig vara en succé. Så nu följer man upp det här i år och har utökat den andel som man kan låsa priset på då. Men nu i år då så har inte en lika stor andel blivit, har man inte efterfrågat en lika stor andel att få kunna låsa då. För att priserna förra året gick upp så pass mycket, så att ja, det är ju liksom psykologin med prissäkring att man...
Är det lite som med spannmål då?
Ja, absolut. Det är verkligen som med spannmål. Och det var ju på samma sätt när man började erbjuda det här verktyget för spannmålsmarknaden, så var det väldigt trögt i början och folk var väldigt osäkra. Men idag så är det ingen, tror jag, stor spannmålsföretagare som skulle vilja vara utan möjligheten att låsa priserna. Dels på börsen då, dels den fysiska varan. Så jag tror att det här är någonting som kommer att komma mer och mer.
Så det är så att även svenska mjölkbönder då kan behöva öppna upp och ha en större omvärldsbevakning att kunna mer se över sitt eget pris?
Ja, det finns ju möjlighet nu att låsa priset på börsen i Tyskland. Och det var ju en svensk mjölkföretagare som gjorde det här i februari när priserna stod som högst. Och sen dess har de ju bara sjunkit, så han gjorde ju en väldigt lyckad affär. Nu är det såklart ingen mening att låsa priset eftersom priset är så väldigt, väldigt lågt. Men jag tror att definitivt att det här kommer bli större i framtiden. Särskilt då med tanke på den stora strukturomvandling som pågår. Vilket kommer att öka efterfrågan på sådana här verktyg. Men det är klart att det är en risk också, givetvis.
Mer material finns på vår webb, landlantbruk.se, och även i Landlantbruk. Kommer komma mer om Nya Zeeland?
Det kommer komma mer om Nya Zeeland, absolut. Det kommer komma en stor grej här framöver.
Och nu fortsätter vi till grannlandet Australien där också en stor del av mjölkproduktionen sker. Och på en försöksgård utanför Sydney som bland annat var ett samarbete mellan ett universitet och Dairy Australia och De Laval har våra gäster som kommer in nu varit. För de har tittat på hur man kan kombinera automatisk mjölkning med betesdrift.
Ja, och nu har vi fått in två nya gäster som ska berätta mer om sina upplevelser i Australien.
Och det är
Maria Törner
och Emma Ahtonen.
Och Emma, du är nyexaminerad lantmästare. Och du Maria, du ska snart ta din examen på Ultuna. Ja. Du ska bli typ din examen som husdjursagronom. Och ni har varit på stipendieresa tillsammans. Men först och främst, hur kom det sig att ni två reser tillsammans? En agronom och en lantmästare.
Ja, nej, men vi har känt varandra sedan vi gick i grundskolan.
Så det kändes helt naturligt.
Men hur var det på den här försöksgården?
Ja, det var mycket beten. Få byggnader och mycket beten. Man kom dit, och vi blev skjutsade till den här gården. Och så stannade bilen, ja, nu är vi framme. Och så kände jag så här, va? Det är ingen, här är ju bara liksom ett litet hus och så ska det finnas liksom hundratals mjölkkor här. Och det kändes ju jättekonstigt. Men det var ju så att de har ju inga byggnader utan det var mjölkroboten som var under tak. Och så var det någon vägg och sen så var det
tankrum och kontor.
Ja, tankrum och kontor. Mm. Och sen massa selektionsgrindar och sen gick det ut mot enorma beten. Jättekontrast. Mm.
Ja, vad tar ni med er hem nu från den här resan? Vad är era största intryck?
Att det absolut går att kombinera automatisk mjölkning med betesdrift. För det har vi sett nu och det ser ut att fungera väldigt, väldigt bra. Eftersom att man hade, det fanns två olika system som man oftast använde sig av. Antingen var det en two-way grazing eller en three-way grazing. Där man hade antingen då två follor eller tre follor. Där det vanligaste systemet nu var tre follor. Och det går att likna med att du har olika typer av avdelningar i en modern lösdrift. Och egentligen så är inte skillnaden speciellt stor. Utan korna går från folla A, passerar mjölkningen, till folla B. Så det finns absolut potential till att utveckla mjölkproduktion och betesdrift.
Ni var ju på en forsknings- eller en försöksgård då. Vad ser de är i pipeline? Hur ser de på framtiden och forskningslösningar? Vad satsar de på?
Det som forskarna inom det här Future Dairy-projektet tittar på just nu var bland annat de hade ett nutritionsprojekt där man tittade på olika typer av fodermedel och ett djurvälfärdsprojekt. Och man tittade på förhållandet mellan människor och djur. I och med att man har gått över till AMS-system. Man tittade på nya rörelsemönster hos korna när man introducerar ny teknik på gården. Och vilka drivkrafter som fanns hos lantbrukarna att starta en AMS-gård. Och självklart olika typer av betesystem för AMS.
Ja, de hade ju kvigorna ute på stora beten. Då hade de inte heller möjlighet att brunstkolla de här kvigorna utan man använde sig av brunstsynkronisering när man tyckte att de var tillräckligt stora. Och de inseminerade även senare än vad vi gör på kvigorna vid första insemineringen utan de kunde gå upp till att de var 2 år. Och det var ju också det här att när man har kvigorna, eller när man har djuren ute så och enbart i princip utfodrar dem med eller utfodrar dem inte alls utan låter dem enbart gå på bete så är det ju svårare att kontrollera hullet och tillväxten på dem på individnivå. Så det var väldiga skillnader i hur de såg ut i hull.
Var det inte mer som ni blev överraskade över som ni såg?
Ja, istället för att som vi gör när vi rakar djuren för att robotarmarna lättare ska hitta spenplaceringen på korna så använder de sig av en flamningsteknik. Där man helt enkelt med hjälp av eld då bränner bort håret på djuret.
Det låter ju riktigt ruskigt. hur reagerade kon?
Kon reagerade inte. Men jag antar att det ligger en hel del teknik bakom innan man verkligen tar det i bruk. Vi fick även höra att det var ganska vanligt att man hade fisk i sina vattentråg utomhus. Som då en naturlig rengörare av vattentrågen. Det var lite intressant.
Och filmer ifrån deras resa och bilder finns såklart på vårt Instagramkonto. Landlandbruk heter vi där. Och på vår webb landlandbruk.se. Kor på bete, det är ju kanske det man förknippar med svensk sommar. I alla fall om man inte sysslar med lantbruk.
Ja, eller om man gör det. De går ute, det är då som de går ute och betar. Men det är ju en ständig debatt då om hur det går att kombinera betesdrift med robotmjölkning. Inte bara då i Australien utan även här i Sverige. Vår reporter Anders Ingvarsson, han var på Alnarp mjölkdag tidigare i höst och träffade forskaren Eva Spörnski som forskar på det här med betesdrift i kombination med automatisk mjölkning vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Ja, jag heter Eva Spörnski och jag arbetar på Sveriges lantbruksuniversitet på institutionen för husdjurens utfodring och vård. Och jag har mest jobbat med frågor rörande bete och under senare år har jag ägnat väldigt mycket tid åt att forska kring olika försök omkring hur man kombinerar automatisk mjölkning med betesdrift.
Du, det är väldigt omdiskuterat detta med automatisk mjölkningssystem och betesdrift. En del tycker att de är onödiga. Hur ser du på den frågan om jag börjar med den?
Ja, jag vet inte om jag ska... Jag tycker ju att det verkar vara finnas fördelar med betesdrift. Framförallt i form av att korna får möjlighet att gå ut och röra på sig och att det gynnar deras välbefinnande. Man har ju sett samband med framförallt ben och klövhälsa som har varit positiva för betesdriftens till betesdriftens fördel. Sen är det en annan fråga som jag tycker är mer politisk då, om man ska kräva då att kor ska gå på bete och ha en lagstiftning. Och den har ju ifrågasatts ganska mycket under senare år där man tycker att svenska bönder ställs i en ogynnsam konkurrenssituation gentemot andra. I Nederländerna vet det till exempel att lantbrukare som har sina kor på bete får extra betalt av mejeriet eftersom det är efterfrågat av konsumenterna. Och den möjligheten har ju inte svenska lantbrukare.
Du har också tittat på detta med produktionsbete kontra rastbete och bland annat då tittat på om man skulle ha deltidsbete, låta korna vara ute och beta 12 timmar om dagen. Men du fann att de var inte så pigga på att vara ute 12 timmar om de fick välja själva.
Nej, i alla fall inte i mitt försök. Jag har kört det 2 somrar i rad i försök, eller egentligen 3 somrar i rad. Och korna, de förvånade mig lite genom att de inte gick ut så mycket som jag hade förväntat mig. De hade en aktiv betesperiod på morgonen då de betade aktivt, men sen gick de hem. Sen kom de ut på eftermiddagen igen och hade en betesperiod till. Men totalt sett så var det betydligt mindre än vad jag hade förväntat mig. Nu ska man komma ihåg att automatisk mjölkning, gårdar med automatisk mjölkning skiljer sig åt med inställning på grindar, tillstånd att gå ut, vilka vanor man har, hur långt det är till betet. Alla sådana saker kan ju påverka kornas val i ett sånt här fall. Så att bara för att man får sådana resultat i ett försök behöver det inte betyda att så är alltid fallet i alla fall.
Men det tyder på att de vill ha lite siesta mitt på dagen sådär.
Ja, det verkar ju nästan så. Och därför ska vi också göra ett försök där de får beta morgon och kväll istället för att ha dem ute hela dagen. Så har vi tänkt att vi ska testa och låta korna få en betesomgång på morgonen och sen en betesgång sent på eftermiddagen. Det stämmer ju lite bättre med kornas egna naturliga dygnsrytm. Och då hoppas vi att de ska utnyttja betet lite bättre än vad de har gjort när de betade mellan 6 på morgonen och 6 på kvällen.
Du och jag, Anna, vi har varit på ett antal mässor nu ihop och vi vet ju att det kan vara så här ganska bullrig miljö, det är någon musik som spelar i bakgrunden, det är djur som låter och det går aldrig att förutse hur det är verkligen när man är på plats.
Nej, och nu så ska vi bege oss utomlands igen, nämligen till Tyskland.
Ja, precis. Där har vår teknikreporter Per Emgardsson varit på Eurotir. Och han var lite hes, så spetsa öronen, för det här är riktigt intressant. Så om det inte hörs riktigt väl, plugga in hörlurarna och höj volymen. För nu ska det handla om kossor och deras hull. För det finns nämligen en kamera som bedömer hullet på kor, och den kommer lanseras snart. Och det är Delaval som lanserar den här. Den kallas för BCS, Body Condition Scoring. Och Lars Hansen på Delaval, han vet mer om den här kameran.
Det här är ett system vi släppte under Eurotier som är ett automatiskt hullbedömningssystem. Så integrerat i den vanliga mjölkningsrutinen har vi en 3D-kamera som hullbedömer varje ko, varje dag, varje gång den passerar en sorteringsgrind eller utgången från en mjölkningsrobot. Det här kopplas tillsammans med kons ID och skickas automatiskt in till vår mjukvara, Delpro, där bonden, foderrådgivaren, veterinären kan få en översikt av hela besättningen, dess hull och var de är i laktationen. Man kan också följa en individuell ko genom laktationen. Och det här har ett stort värde. Det är väldigt viktigt att man har rätt hull vid sinperioden och vid kalvningen. För att få kon ska vara, må så bra som möjligt under laktationen och producera så mycket mjölk som möjligt.
I framtiden med hjälp av historiska data så blir det också möjlighet att kanske att justera foderstaten på något vis.
Det är helt rätt, ja. Det är någonting man gör, och sen är det väldigt viktigt också att följa kon vidare efter man har ändrat det och dess hull för att se vad resultatet blir. På en större gård så typiskt sett så byter man fodergrupp som ett alternativ att ändra foderstaten.
Vad är det för något som mäter? Hur fungerar den där? Det var en kamera. Hur fungerar det?
3D-kameran mäter hur kon ser ut på ryggen. Baserat på den datan så beräknar vi ett hull baserat på hur kons rygg ser ut, helt enkelt. Och kopplar det automatiskt till det unika ID:t på kon.
För mig som mest håller på med maskiner och traktorer och grejer, så liknar det här lite grann den här kameran som har tittat på grisar och hjälpt till att bedöma grisarnas slaktmognad. Finns det någon likhet mellan kameran?
Den här typen av sensorer används i en mängd olika applikationer. Så det här tror jag är bara startpunkten vi ser i användning av denna typ av sensorer och kameror som har använts i industrin under ganska lång tid.
Datan som ni skickar, samlar in i Delco-programmet, ligger den kvar hos bonden eller vart tar den vägen?
Den blir kvar hos bonden och sparas på den lokala datan. Så att bonden kan komma åt den här och kombinera den med till exempel mjölkdata eller andra sensorer som Delaval har, som vi har integrerat i Delpro.
Många pratar ju om molntjänster och sådana här saker för att underlätta informationsöverföring. Hur gör lantbrukaren för att dela den här informationen till foderrådgivaren?
Så den här informationen finns på det som kallas ISO-interfacet på datorn. Så hullpoäng har funnits där tidigare också. Och det är i princip vilket datum det är och vilket hull den kon har.
När kommer det här ut på marknaden då?
I Sverige kommer den komma ut under januari nästa år.
Vi gör tvära kast nu, tycker jag. Vi lämnar djur, vi lämnar mjölk och vi beger oss ut i skogen. Och avverkningar, det är ju någonting som man ser året om. Och så har det ju varit ett tag, men det finns vissa problem.
Ja, rotröta är en tickande bomb. Och det vet vår kollega på Skogsland, reporter Mats P. Ostelius, mer om.
Ja, rotinkan är en svamp som bryter ner veden och sänker tillväxten på träden. Och det är de två faktorerna som gör att det här kostar stora pengar.
Är den vanlig i svenska skogar, den här skadegöraren?
Ja, det är den. Idag räknar man väl att cirka 20% av träden i Götaland är rötskadade. Och om 30 år så spår och forskare att det kan vara så mycket som 30% i Götaland. I norra Sverige mindre förekommande, men där ligger det kanske på 12-13% idag.
Det verkar som då att det är sommaravverkningarna som är själva boven i dramat.
Ja, det är ju så att rotrötans sporer infekterar färska stubbar, och det här blir som mest allvarligt när vid varmt väder. Så att om man har plus 5 grader eller kallare så är risken mycket mindre. Det är därför det är så allvarligt med, eller risken ökar så mycket med vid avverkningar på sommartid då.
Forskarna tror att svampangreppen kommer att öka i framtiden. Varför det?
Sommarverkningarna inleddes väl på riktigt för 50 år sedan. Och det är ju när de skogarna avverkas om 30 år som vi kommer att få se de stora effekterna av det här.
Och vad kan man då som skogsägare göra för att skydda sin skog?
Ja, det finns ju olika preparat som man kan behandla stubbarna med, biologisk bekämpning av rotrötan. Så att det förekommer ju idag, det är ganska vanligt i gallringar i Götaland, att man då har en vätska som sprutas på stubben i samband med rotsnittet så att säga. Och det där kan man också göra i slutavverkningar, fast den logistiken finns kanske inte riktigt än idag. Men biologiskt sett så borde man göra det även på slutavverkningar för att liksom komma bättre till rätta med det här problemet.
Och mer om rotrötan i skogen finns att läsa om i tidningen Skogsland nummer 50 och även på vår webb landlantbruk.se. Där finns även en film som visar en angripen gran vid slutavverkning.
Vi har tidigare här i podden varit i ljudliga miljö och vi fortsätter, för nu ska vi till veckans bonde. Och han håller till där både det gals och kacklas i ett.
Martin Aspenäs heter jag och vi är i Bergfara, 4,5 mil söder om Kalmar.
Nu står vi inne i ett av dina djurstallar.
Precis, nu står vi inne i det nybyggda, en avdelning i det nybyggda stallet. Och djuren får mat här nu precis, så att det är livligt. Och på samma gång så är de ju, de springer rätt mycket nu fram och äter samtidigt som de dricker vatten och går in och lägger sig redorna för att lägga ägg då.
Vi ska kort er produktion här på gården.
Ja, vi har alltså kläckäggsproduktion, alltså vi har slaktkycklingföräldrar säger man. Våra ägg blir ju då kycklingen. Så att vi levererar till kläggeri som senare säljer vidare till slaktkycklinguppfödarna. Och så vi levererar till Sveac heter det. Och vi jobbar med en ras här som heter Ross. Så Sveac, det ingår ju Scandi Standard, det är nya.
Och hur ser det ut inom er produktion nu? Hur går tongångarna?
Ja, vi styr så mycket av slaktkycklingproduktionen om man säger. Så att kycklingköttet, det svenska kycklingköttet går väl bra. Sen såklart det är ju tufft, det är en press från den danska importen va. Så att man måste ju tro, jag tror på det svenska kycklingköttet. Så att det gäller att vara positiv.
Ja, och vad ska du göra mer idag på gården?
Nej, det är rutinarbetena här nu. Plocka ägg, jag ska snart hissa upp fodret här. Så ska jag gå runt och plocka lite golvägg. I en drömvärld så skulle de lägga alla äggen i redorna, men det läggs en del ägg på golvet med, så jag ska gå en runda samtidigt som man då tittar på djuren. Vi går väl in 2-3 gånger om dagen här och plockar ägg och tittar på djuren.
Och i veckan, vad ska du göra då?
I veckan? Ja. Ikväll ska jag spela squash, det är det viktigaste för hela veckan. Nej, men här på gården, nej, men det är rutinarbete nu med nytt stall här. Så man vill komma in i, skapa nya rutiner nu. Det är alltid respekt med sig när man dubblar någon produktion. Va? Även att man är inkörd i det, så är det är mer som ska göras. Så att, men det är inspirerande också.
Och till sist då, vad önskar du mest av allt just nu?
Förra veckan var jag uppe på Svekons anläggning i montageverkstad uppe i Eskilstuna. Och de hade med skruvmaskiner till golvet. Och vi har ju ganska stora ytor i servicedelen som behöver skuras. Så att jag skulle gärna byta golvmoppen mot en skurmaskin.
Där hörde vi veckans bonde Martin Aspernäs på Kärabo Kläckägg utanför Bergkvara.
Ja, nu har du hört årets näst sista avsnitt av Lantbrukspodden. Men vi har en smällkaramell kvar. Och det är ett best-off-program.
Mm. Det kommer här i slutet av december, strax före jul, så släpper vi det bästa från året som har gått. Och vad vill du höra igen, eller saknar du något, eller har du hört talas om något som verkar spännande? Men hör av dig till oss. Vi vill ju såklart inte göra dig besviken. Så mejla dina önskemål till lantbrukspodden@landlantbruk.se.
Och som vanligt så finns vi att följa på Instagram, där vi heter Landlantbruk, och det sker ständig nyhetsrapportering på vår webbplats på landlantbruk.se, och vi finns även på Facebook och Twitter, där vi heter Landlantbruk.
Och nästa avsnitt av Lantbrukspodden kommer den 18 december. Då hörs vi igen.
Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsrades av Lantmännen Maskin. Välkommen till Lantmännen Maskin.